Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to BOLLandBranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Hej och välkommen till Klimakteriepodden med mig, Åsa Melin. Det är många som tycker att det är svårt att prata om klimakteriet. Att försöka förklara vad man känner och upplever och hur det svänger och att det plötsligt finns saker som känns viktigt att prata om eller ändra på. Mycket är diffust och eftersom man ofta inte känner igen sig själv eller fattar riktigt själv vad det är som pågår så kan det bli extra svårt. Och situationen kan lätt leda till konflikter i en parrelation. Vi vet också att det är vanligt med nedstämdhet och att känna att inget har mening eller är riktigt kul längre. Lika vanligt är det med humörsvängningar, ångest, hjärndimma och sömnsvårigheter som i all högsta grad påverkar hur vi är och kan fungera. Och ofta är vi så fokuserade på att hålla ihop bland andra att den som lever närmast får ta en del smällar. Något som också kommer högt upp på listan över klimakteriesymptom är nedsatt sexlust, trots att man ofta har behov av närhet. Och det kan handla om fysisk smärta på grund av ömtåliga sköra slemhinnor eller rädsla för urinläckage. Och det känns kanske knepigt att prata om. Det är lättare att dra sig undan, hitta ursäkter eller vara otillgänglig trots att det finns kärlek och önskan om närhet. Men den där lusten kan vara knepig att hitta. På klimakteriepodden.se i anslutning till det här avsnittet så finns det en länk till andra tidigare avsnitt som handlar just om lust och sexualitet. Jag skulle särskilt vilja rekommendera 140, 162 och 283. Jag har vid flera tillfällen fått önskemål om att jag ska bjuda in en man som kan berätta hur han lärt sig och intresserat sig för klimakteriet och hur han tillsammans med sin fru eller sambo hittat vägar att förstå varandra. Och det finns naturligtvis massor med otroligt kunniga män och jag vet flera som frekvent lyssnar på Klimakteriepodden, ofta på eget initiativ. Men tanken, eller snarare förhoppningen med det här avsnittet, är att du som lyssnar får höra hur en man upplever att det är att leva bredvid och känna att klimakteriet angår båda i en parrelation och vad som gör att det kan fungera. Så du får jättegärna rekommendera det här avsnittet till andra män i din närhet som kan vara nyfikna och kanske bli hjälpt av att få lyssna på det här helt enkelt. Det var genom gruppen Stark genom klimakteriet på Facebook som jag med Monica Björns hjälp kunde göra en utlysning efter en modig man som ville vara med i det här avsnittet. Och jag fick ett par svar där jag fastnade för ett mejl från Petter Rönnborg som resulterade i det här samtalet som du nu ska få lyssna på. Och jag hoppas att det inspirerar till nya samtal er emellan. Tillsammans kan vi bara bli starkare så länge vi orkar förstå oss själva och kommunicera med de som står nära och intressera oss för att utveckla både oss själva och våra relationer. Jag vill också rikta ett stort tack till Petters fru Jenny för att du så generöst varit med på det här avsnittet. Starkt. Heja er båda. Och du är varmt välkommen att lyssna. Då så, då har jag ju äntligen med mig, jag ska inte säga äntligen för det var inte så svårt att få dig med när jag äntligen satte fart på det här avsnittet. Jag var tvungen att sjunka till botten, men jag vill önska dig så varmt välkommen till Klimakteriepodden, Petter Rönnborg.
Tack så mycket.
Vad roligt att ha dig här.
Ja, kul att jag får vara här.
Ja, jag har ju berättat lite grann i intron här vad bakgrunden till avsnittet är, men vill du berätta vem du är?
Ja, jag är en helt vanlig man i mina bästa år. Jag är väl medelålders, får man väl säga. 53, nyss fyllda. Bor i Göteborg och lever tillsammans med Jenny. Vi träffades 2019 och gifte oss 2021.
Och då är ju jag väldigt nyfiken på hur det kommer sig att du skickade ett mejl och svarade på det här uppropet.
Ja, men jag har ju figurerat i den här Facebookgruppen som det här uppropet publicerades i sedan en stund tillbaka, som hon, Monica Björn heter hon väl, driver för män. Mm. Och hon har väl en liknande för kvinnor, som min fru Jenny då är en del i den gruppen. Så att det är så jag har fått veta att den här gruppen fanns överhuvudtaget. Så jag har varit och gjort lite inlägg i den gruppen och på de kommentarerna som jag har fått har jag förstått att det finns en del män som funderar över de här frågorna också. Precis som jag har gjort.
Ja. Mm. Så berätta lite grann om hur din erfarenhet av klimakteriet ser ut då.
Ja, men den är ju inte sådär jättelång. Men min fru är väl i förklimakteriet. Tror vi, eller tror hon, vi. Det är ju inte riktigt enkelt att fastslå det medicinskt helt enkelt, men det är mycket som talar för det. Och det började väl kanske för lite drygt 2 år sedan. Hon fick covid och efter det så började det hända ganska mycket saker med henne som jag inte kände igen sedan tidigare. Och som fick mig att fundera, eller jag funderade på vad det var som pågick egentligen. Och det gjorde nog hon också. Och sen började vi prata lite grann om det här fram och tillbaka. Och hon pratade väl med lite andra vänner och sådär. Och fick lite olika tips om att läsa och vad man kunde ta reda på. Och sådär liksom. Så att det var ett sökande kan man säga efter svar på någonting som var odefinierbart. Eller oklart.
Och vad pågick sökandet isolerat för dig och för Jenny? Eller var det någonting ni gjorde tillsammans redan från början?
Nej, men jag tror att vi gjorde det nog ganska mycket tillsammans på olika sätt. Hon hade väl lite... det är ju klart att hon sökte mer än vad jag gjorde. Och jag tror att information generellt är väl mer tillgängligt för kvinnor. Men vi pratade mycket om det. Det gjorde vi, helt klart.
Nej, för jag tänker att en del symptom på långtidscovid är ju väldigt lika en del av klimakteriesymptomen, som det här med hjärndimma, tröttheten, energilösheten. Så det där är ju väldigt intressant hur man liksom reder ut vad som är vad i det där.
Ja, precis. Och vi har väl en teori om att den här covid infektionen satte igång saker som kanske ändå skulle ha kommit, men att det kanske påskyndade vissa saker. Mm. Men hon har ju prövat massa olika vägar i det här liksom, men det slutade av att hon fick sån här hormonbehandling då, med både alla tänkbara möjliga hormoner, med östrogen och progesteron och testosteron och sådär, i olika former. Och provar väl fortfarande sig fram i det för att hitta liksom en balans. Men det har blivit en förändring till det bättre för henne, absolut, efter att den här hormonbehandlingen inleddes. Men det var ju en lång kamp liksom för att få det att gå igång överhuvudtaget och att hitta någon som lyssnar på en bland läkarna liksom. Och i det där så har väl jag gått bredvid och försökt förstå vad det handlar om och försökt förstå vad som händer i henne och jobbat mycket med mig själv och min egen liksom, mitt eget förhållningssätt till det här. Alltså jag ser det som det är en jättestor förändring som sker. Dels för henne såklart rent kroppsligt och mentalt, själsligt, men också i vår relation har det ju blivit liksom, ja men det är klart att den har utsatts för påfrestningar.
Ja, för jag tänker att ni har ju inte levt tillsammans så länge, så att jag tänker också att när man är nyträffad i vuxen ålder, sätter jag in några citationstecken här nu, men så pass sent, så tänker jag att man kanske har, nu kan jag vara helt ute och cykla här, men jag tänker att man kanske har ett större intresse av att få det att fungera. Man sopar inte bara åt sidan och så här, ja, men nu är hon jobbig igen, det har hon ju varit tidigare i perioder, eller ja, nu har vi det lite körigt, så nu, ja, det går väl över.
Det ligger nog en hel del i det, tänker jag. Ja, men vi har väl jobbat på olika sätt för att hitta ett sätt att bli ännu bättre på att prata. Och det är väl, om det är någonting som jag tycker karaktäriserar vår relation så är det att vi från början, alltså från första sekund, verkligen har haft en jättebra förmåga att prata om allting utan att någon känner sig påhoppad eller dömd eller ifrågasatt sådär liksom. Det är klart att det har varit frustration och gnissel och sådär, men det har ändå alltid landat att vi har kunnat bara konstatera att vi kan lyssna på varandra på riktigt, på djupet liksom. Och att det finns ett intresse och nyfikenhet av det. Men sen har vi ju i förebyggande syfte också varit hos terapeut för att liksom bli ännu bättre på att prata och sätta ord på saker och ting.
Men när man som man står vid sidan av kvinnan som har det utmanande, så tänker jag att det är lätt att det blir, jag i alla fall känner igen att jag var ganska självisk, för jag mådde så dåligt så att säga. Det var så svårt att sätta ord på det här som var så konstigt. Det var något som var fel, men jag visste inte vad som var fel. Lite som så här, PMS är ju ofta någonting som kanske kvinnan själv inte vet om, men nu när man har det hela tiden, då blir det ju uppenbart för alla. Men man är ju så svårkommunicerad när man inte själv kan sätta ord, och då tänker jag att det är lite så här orättvist att man som man bara så här, men jag har också, hallå, jag har också lite kämpigt här, jag har en dålig chef och jag har ett jobbigt barn och jag har en stukade foten när jag spelar innebandy. Alltså, förstår du vad jag menar?
Absolut. Ja, men så är det ju. Jag vet inte riktigt om jag hängde med på din fråga här nu bara, men...
Nej, men det var nog egentligen ingen fråga, utan det var snarare mer så här, men hur känns det liksom att behöva
Jaha.
hamna lite så här, alltså hon har det så jobbigt så nu får inte jag prata om hur jag har det.
Nej, men det ligger något i det. Det kan kännas ganska liksom förmätet att ta upp och lite skamfyllt tycker jag ibland att ta upp att men jag tycker också att det här är jobbigt och det här påverkar mig också så att säga. Det gör det ju helt klart, för det är inte jag som lider rent fysiologiskt så att säga. Men jag är klart att jag har varit påverkad mentalt och själsligt och det påverkar ju också mitt fysiska mående, tänker jag. Och det har varit mycket, ja, men innan jag fattade liksom vad det handlade om så trodde jag ju att det handlade om mig. Alltså att det var jag som var orsaken till egentligen att hon inte mådde bra. Delvis. Ja, men precis som du sa, vi träffades ju liksom ganska nyligen och det har ju varit väldigt mycket känslor, mycket emotioner från början och väldigt liksom fysiskt hela tiden. Och det blev ju en förändring också i det som jag tänkte att vad är det som händer nu liksom? Varför känns det som att hon inte har något intresse längre? Det påverkade ju mig och min föreställning kanske lite grann om mig själv och rollen som man och attraktion och alla de här sakerna som liksom började bli massa tvivel kring det liksom. Och där är ju vi olika och jag har väl kanske mer hjärnspöken än vad andra har, men jag tror att vi alla egentligen i grund och botten har ett behov av att bli bekräftade både som man och som kvinna i olika stor utsträckning. Och det är väl det som sätts på prov i en relation, tänker jag, när de fysiska förutsättningarna förändras så pass drastiskt då som det ändå gör. Och jag, det kan ju låta konstigt, men jag visste jättelite om det här innan. Jag hade väl ganska liksom så här ordinära föreställning för vad klimakteriet handlar om, liksom, att man får lite vallningar på nätterna och så är det bra med det. Men jag visste egentligen inte någonting om det, och det kan jag tycka är, det är ju rätt synd, för det är ju 50% av mänskligheten som går igenom det här. Och så vet vi egentligen så himla lite om det generellt och pratar så lite om det generellt. Och det tror jag är, det är den stora utmaningen. Att få liksom det här att bli ett, ja men det är lika naturligt som vad som helst. Och att det blir mycket enklare då, det blir liksom avdramatiserat på något sätt.
Men jag tror att det handlar mycket om att när man inte är i det, så är det, då är man inte intresserad av det. Det är ju som att försöka prata med en 22-åring om hur det är att vara gravid. Om hon eller han inte är intresserade där och då, för det ligger så långt fram, då, det är väldigt svårt att börja prata om moderkakor och
Ja, det är klart.
humörsvängningar. Så det finns en intellektuell utmaning där att liksom skapa intresse för frågan.
Absolut.
Samtidigt som det största problemet är ju att det kommer smygande. Jag såg så roligt inlägg på nätet nyligen som någon som sa att förklimakteriet är en lömsk jävel. Och det stämmer ju verkligen, för att man fattar ju inte själv som kvinna. Men,
Nej.
och det är inte så lätt att sätta ord på det som jag liksom försökte uttrycka tidigare. Och då kan man, precis som du säger, då tror jag verkligen att man hamnar i det här. Att, men hallå, jag finns också. Är det mig det är fel på? Det är så lätt att ta allting personligt i ett förhållande.
Absolut. Och där är vi väldigt olika, tänker jag. En del kanske är mer obekymrade och tycker att ja, det är väl inte så farligt. Och andra som jag då, som tyckte att det var stundtals väldigt jobbigt liksom, att förstå vad det var som hände. Och där tror jag att vi behöver liksom hitta forum för att, ja, men för att prata om de här grejerna.
Men just det där, hur kan man, tror du, få en män generellt intresserade? För att jag tycker att det är så ofta som män på något sätt bara säger ja, men det där är inte min grej, eller det där har inte med mig att göra. Alla som i min vänskapskrets vet ju vad jag sysslar med, men det är väldigt få män som ställer frågor kring det och som liksom är intresserade genuint av vad jag har lärt mig eller vad jag liksom har kommit fram till, utan man ser det som att nej, men det där är kvinnans grej, inte min.
Ja, jag förstår det, men jag tycker samtidigt att det är ganska underligt att inte intressera sig mer för det, kan jag tycka, eftersom det ändå handlar ju, de flesta lever ju i en parrelation, man och kvinna liksom. Och en del kvinnor är inte alls påverkade, en del är jättepåverkade. Jag tänker att är man inte intresserad av att veta vad som händer egentligen med ens partner då? Det förvånar mig lite grann generellt. Men sen tror jag också att, ja men det kan vara liksom lite tabubelagt område att prata om. Det kan vara skambelagt att prata om de här frågorna. Det kan vara skambelagt att prata om vad man själv känner inför det här. Att det är jobbigt liksom, för man får ju också, man måste ju på något sätt vända sig inåt och bara fundera så här, vad är det, varför känner jag så här då, vad beror det på? Så för mig har ju det varit en ganska så jobbig resa på olika sätt. Jag har liksom fått börja fundera, vad är det som gör att jag känner att jag blir så påverkad av vissa saker? Och förstått att jag har upplevelser med mig i bagaget som påverkar hur jag tolkar olika saker. Och det har varit jobbigt, men det har också lärt mig en massa saker om mig själv på resan liksom. Så det har ju varit värdefullt. Men det är inte alla som är intresserade av det, tänker jag.
Nej.
Heller. Det är jobbigt att vända sig inåt.
Ja, för vad du egentligen säger nu är att det har krävts självutveckling både för dig och för Jenny. Det är
Absolut.
inte så att du ska bara måste fokusera på henne och förstå henne, utan du har också fått jobba med dig själv. Det är ju väldigt intressant.
Jag har fått jobba jättemycket med mig själv. Och det har ju också varit en förutsättning för att jag ska kunna förstå henne.
Ja.
Så var jag tvungen att jobba med mig själv. Och det gör jag fortfarande.
Om man kommer tillbaka till vad liksom själva klimakteriet. Man kan ju vara den som först får insikten. Det är inte jättemånga män som lyssnar på Klimakteriepodden, men jag vet ju några stycken och det är ett par stycken som jag känner som har sagt att ja, jag vet ju att min fru eller partner är i klimakteriet, men hon vill ju inte inse det. Så jag Nej. Lyssnar för att jag ska lära mig någonting. Mm. Hur tänker du att man skulle kunna lyfta det här om man som man faktiskt förstår att här är det grejer på gång som jag inte tror att vare sig hon eller jag kan styra, men vi behöver diskutera eller prata.
Alltså återigen, det handlar ju om att försöka beskriva den situationen som man upplever att man är i på något sätt. Det är ju ett skeende som man får försöka sätta ord på. Det är så här nu, eller jag ser det här och det här. Vad tänker du om det? Vad tror du att det kan bero på liksom? Så att man får ställa lite frågor helt enkelt. Jag tror det går ju inte att påstå någonting kanske. Det blir svårare att ta till det, utan man får den andra kanske mer försöka reflektera själv då. Över vad är det som händer i sådana fall. Nu har inte jag varit, jag har inte den utmaningen själv liksom.
Du menar att våga prata?
Nej, jag menar att det har funnits en insikt från början så att säga. Att det är någonting som händer och ett nyfiket utforskande om varför det händer. Och att vilja veta för att det har varit och ett stundtals är jävligt jobbigt liksom.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Och om du skulle försöka berätta för en annan man, om du så att säga, om du träffar någon av dina kompisar eller någon som lyssnar på det här som liksom känner så här, ah, fasen, det är någonting som inte stämmer här och jag tror inte att det är att hon vill skilja sig och jag plötsligt är så att säga, eller hon är otrogen eller något sånt. Har du någon så här hiss pitch män emellan? Vad skulle du liksom vilja, hur skulle du beskriva klimakteriet eller att man vågar ta upp det eller lyfter ämnet hemma?
Men det är ju en förändring. Man märker ju att det är ett förändrat beteende, kan man väl säga. Tröttare, har inte lust att göra så mycket saker längre kanske. Minskad sexlust. Ett annat närhetsbehov. Känsligare generellt. Alltså saker som man kanske egentligen inte trodde att någon skulle beröra så mycket känslomässigt av, kan vara väldigt känslomässigt berörande. Alltså att det svajar lite grann kan man kanske säga. Det är väl det som jag upplever att det har varit.
Och då gäller det ju verkligen att inte vara den som hela tiden tar på sig att det måste vara mig det är fel på, det måste vara mig det är fel på. För det upplever jag ju att väldigt många relationer kanske egentligen att det handlar om det, att man är så duktig på att tro att man själv har gjort fel bara för att den andra beter sig, nu är du så där sur eller jobbig eller arg eller vad det nu är för någonting.
Absolut.
Och det är ju här liksom hela det här gnisslet börjar, tänker jag.
Absolut, och det är ju pang på vad det gäller mig i alla fall. Det var ju precis så det var för mig, att jag upplevde liksom, eller trodde att det var mig det var fel på, mitt beteende eller mitt sätt att vara och sådär. Och det handlar ju om massa olika saker, men framförallt har det med mitt bagage att göra liksom. Och där behövde jag ju förstå, vad är det som gör att det här förändrade beteendet då skapar så mycket känslor i mig liksom. Vad är de här känslorna ett uttryck för egentligen? Att inse att det här är en förändring. Det är den poletten. Alltså, och då menar jag en förändring i större bemärkelsen, bara en förändring rent liksom fysiologiskt, utan för relationen går ju in i en förändringsfas. Och den, vart den förändringen leder är ju liksom lite osäkert. Det blir en ny verklighet och man vet inte riktigt, det går inte heller att beskriva vad det här förändrade läget kommer att leda till. Jag tror att den här osäkerheten i vart är vi på väg är också ganska jobbig att hantera. Liksom, vart är relationen på väg? Hur kommer det nya att bli? Hur kommer det se ut? Och ja, vad kommer det finnas för utrymme för de behoven som jag har framöver då? Mycket den typen av funderingar har det varit för mig.
Har du några kompisar eller andra män-relationer eller så som du har kunnat prata om det här med?
Nej, faktiskt inte. Och det är ju lite förvånande att jag sitter här och pratar, kan man ju tycka. Men jag har ju skrivit en del på den här Facebookgruppen där jag har fått mycket liksom, kommentarer. Och det, lite paradoxalt kan jag tycka så att det kanske känns lättare att sitta och prata så här eller i en tråd än att göra det med dem som jag kanske känner riktigt bra. Ah. Det är lite underligt egentligen, men det säger någonting om att ja, vad säger det någonting om egentligen? Alltså det här är, det är svårt att prata om de här grejerna. Även om jag tycker själv att jag är ganska bra på att prata om det i öppen, så är det svårt. Vill de andra ens lyssna på det här? Kan man ju fundera på. Och någonstans i det här forumet där det går att skriva, där finns det ju en förhoppningsvis eller sannolikt då en intresserad lyssnare eller en intresserad läsare. Och det gör ju det i det här forat också, tänker jag. Om det nu är män som lyssnar på detta så är de ju intresserade av det av en anledning. Men att bara prata om det, alltså hur börjar man prata om det här? Ja, fan, jag tror att min fru är klimakteriet. Det är skitjobbigt. Kanske så man inleder det, men man vet ju inte heller hur kommer det att landa liksom.
Nej.
Och det handlar ju mycket om föreställningar och normer och värderingar. Och det jag tycker är liksom att vi borde lära oss att prata om de här sakerna på tidigare stadie.
Jo, för det är väl det som är grunden till hela klimakteriet, att nidbilden har fortfarande inte riktigt ändrats. Man har inte riktigt förstått att kvinnan är fortfarande ytterst kapabel, och det är ju det som liksom, så det är därför vi måste liksom tvätta bort det här. När man är 50 eller 48 eller 45 eller 53 eller whatever, då är man ju definitivt inte färdig för att känna att man är gammal och färdig och förbrukad. Och det är väl kanske inte, man kanske inte som man heller vill berätta för någon att jag har en fru som är i det där.
Nej, precis. Nej, det tänker jag, det blir liksom, det utmanar ju också mycket av de här olika stereotypa bilderna, tänker jag, vi har av både vad man och kvinna är liksom. Nu pratar jag ju kanske utifrån min egen, vad ska man säga, lite biased föreställning liksom, men den här mannen som ja, men duglighetens som man liksom, attraktion, alltså att man är liksom utstrålar manlighet och man kan ja, men att ens partner går igång på en och alla de här sakerna som ligger där och skvalpar liksom, det får ju sig en törn helt klart. Och det är jävligt jobbigt att känna det, i alla fall var det för mig. För då börjar man ju också ifrågasätta sig själv som man, och det är ju liksom när de här ifrågasättandet och tvivlet liksom fastnar eller får plats, som det liksom, då blir det ju emotionellt jättejobbigt. Som man, hur ska jag närma mig henne då nu? Vad behöver jag göra annorlunda? Ja, jag behöver göra saker och ting annorlunda, men hur liksom? Så att man får ju ompröva väldigt mycket sanningar och saker som man har tagit för givet.
Nej, men för jag tänker just det här, om vi kommer till just det här, du berörde det lite snabbt bara, men det här med sexlusten, den kan ju vara en utmaning för par redan innan, framförallt kanske om man har levt i långa förhållanden.
Absolut.
Och just i det här skedet så är det ju väldigt vanligt att man liksom får nya behov, man kan få behov av att inte överhuvudtaget vara i närheten av någon, eller att man bara vill ha ömhet, men man får annan känsel, man får annan, ja, det blir massor med olika utmaningar. Man kanske börjar få urinläckage och då blir det skitjobbigt att behöva tänka på det, och så ska man, ja, och det är skämmigt allt det här, och då är det lättare att dra sig undan än att liksom komma så här, du, nu behöver, nej men nu gillar inte jag det där längre, nu får vi göra så här, eller jag tror vi måste prova något annat, eller jag klarar inte ens av att vara nära dig. Det blir ju jättesvårt, tänker jag.
Nej, det är det. Det är jättesvårt. Det är svårt för båda, tänker jag. För att vi har ju olika behov. Och den enas behov är ju inte viktigare än den andras, liksom, på något sätt. Och hur landar man i det då? Att både inse det att vi har olika behov, men också att hjälpa varandra att få de här behoven tillgodosedda då. På olika sätt. Ja, men det var som... Det är väl ingen slump att folk skiljer sig i 50-årsåldern, liksom. På något sätt. Och det är ju rätt synd då, egentligen. Skilsmässigt kan ju bero på många olika saker, såklart. Men om det här är en faktor som leder dit, så är det ju... Då är det ju jättetragiskt, egentligen. Det borde ju, om vi bara kan prata om det och närma oss det på ett mer liksom nyanserat sätt, så borde det ju vara i utrymme för att kunna hålla samman då.
Mm.
Kanske.
Jag skulle så gärna vilja läsa upp det mejl du skickade till mig. Får jag göra det?
Mm. Det får du gärna göra.
För du skrev så här, jag tycker det är väldigt fint och jag tycker det sammanfattar väldigt bra vad du har sagt här.
Mm.
Jag tänker att förmågan att både kunna lyssna på kvinnan och att kunna uttrycka och sätta ord på egna känslor kring allt som klimakteriet får med sig är så otroligt viktigt. Det är inte alltid så lätt att lyssna på riktigt när man är påverkad av alla känslor som far genom kroppen. Älskar hon mig inte längre? Vart tog min lekkamrat vägen? Är det mig det är fel på? Att förstå både intellektuellt och känslomässigt vad som händer i både henne och mig själv. Jag tänker att det är så många män som inte vågar eller kanske inte kan sätta ord på det här. Mytologiserade bilden är ju att en man är stark, han klarar sig själv. Vi är kanske inte så tränade i att prata om våra känslor, och jag tänker också att många män därför lider i det tysta, och när tystnaden får fäste så blir det ännu svårare i relationen och inom oss. Vi blir ensamma med alla tankar och känslor, vi blir ännu sämre på att finnas där för våra kvinnor. Det är en ond cirkel.
Ja. Så tycker jag det, på något sätt var det lättare att skriva det än att säga det.
Ja.
Men jag tycker att det är så är det verkligen för mig. Just när den här tystnaden får fäste, liksom, och man inte sätter ord på det som man känner, när man inte sätter ord på det som händer, då blir det blir också med tystnaden kommer det en distans. Och den där distansen tror jag som är så jävla lömsk och riktigt, när man liksom hamnar kanske i parallella skeenden istället för att vara i samma skeende. Så det gäller ju att lyssna handlar ju inte bara för mig om att använda öronen, utan vi får ju använda hela känsloregistret, och inte bara det som sägs utan det som kanske också inte sägs, och våga ställa frågor om man inte förstår, eller och verkligen lyssna, och inte lyssna för att bara komma med ett svar, utan lyssna på riktigt för att förstå. Och det där är ju jättesvårt, särskilt när det är liksom massa känslor inkopplade.
För jag tror, för om jag tittar på mig själv, så när det var som värst så var det ju så svårt, och jag kunde inte sätta ord på några känslor, jag kunde inte förklara. Jag var ju liksom arg och frustrerad och ledsen om vartannat, det var ju bara en stor... Och sen då försöka prata med min man, då är det liksom lättare att bara vara tyst, och det är precis som du säger, och då har man inte förmågan att sen närma sig tillbaka igen, så blir det ju jätte liksom svårt att bara radera det där och sen så liksom komma vidare.
Ja, det går ju inte att radera. Det är klart att saker som har hänt, det har man ju med sig på ett eller annat sätt framåt. Men om man kan prata om det som har hänt då. Vid ett annat tillfälle så kan det bli lättare att förstå då i alla fall. Och det kan ju faktiskt vara så att jag orkar inte prata om det just nu. Men jag pratar gärna kanske om det när jag känner att jag är redo.
Mm.
Men ändå, alltså jag tror att det är viktigt att bekräfta att jag hör dig och jag ser dig och det är någonting som händer, men jag kan inte riktigt säga vad det handlar om. Det handlar ju också om att kvinnan i det läget då får orka vara transparent med det, tänker jag.
Ja, för jag tänker att man kanske i många fall ser att någonting är där, men hon har inte sagt någonting. Och då är, då är det ju ännu svårare att säga någonting utan att vara den som man, så att säga, det är väldigt lätt att man då som kvinna känner sig påhoppad för att du säger, vadå? Vad är det med det? Vadå? Mm. Tycker du inte om mig längre? Eller vadå? Är det fel på det här också? Så att säga. Man blir ju så frustrerad i det här. Men, och det är väl här som jag tror att många istället väljer att vara tysta, för det är enklare liksom.
Absolut, i det korta perspektivet är det ju jätteskönt kanske. Men i det långa perspektivet så kan det ju vara ganska, ja men till och med förödande liksom. Alltså tystnaden tror jag det är det värsta som kan hända.
Mm.
Det är värre än allt annat.
Mm.
För det, om vi inte kan mötas liksom och kommunicera, då blir det jättesvårt. För då är man ju ensam med alla tankar och känslor.
Mm.
Var ska man vända sig då? Ja, då får man ju ha vänner då, som man kan prata med i för sig då, men det är inte säkert att man har det heller.
Jag är bara nyfiken på om du tror att det här teoretiska, att man faktiskt har läst om det, att man kan, tror att det är viktigt, eller tror att det finns något extra värde i att man kan någonting om klimakteriet som man, eller spelar det inte så stor roll?
Ja, men jag tror man måste bredda synen på vad det faktiskt är, och att det ser väldigt olika ut, att det är otroligt individuellt. Och att det är massa andra saker som spelar in också liksom. Ja, men i vårat fall, sömn har ju varit nyckel. Om sömnen är någorlunda bra så blir det mycket bättre generellt. Stress påverkar jättemycket också. Och hur kan man göra då för att det ska bli så bra som möjligt? Och där kan man ju hjälpas åt, tänker jag. Ja, men som det här med närhet till exempel, det har ju också förändrats jättemycket. Vad är förutsättningarna då för att det ska funka med närhet? Det ser annorlunda ut nu än vad det gjorde för 2 år sedan. Det har tagit en stund att fatta det liksom. Och att också acceptera att det är annorlunda. Det är ju det som är, det är en förändringsprocess. Och i den resan kan det gå både framåt och bakåt liksom.
Mm.
Men det är ju den här resan mot någonting som är nytt och okänt. Och vad kommer det här att leda till då? Kommer det vara så här för alltid nu? Nej, det kommer det kanske inte vara. Men det kommer kanske vara så här en stund. Ja, då får man väl försöka att acceptera det. Liksom. Även om det kan vara svårt. Det väcker mycket känslor. Och det skapar väldigt mycket utmaningar. För män också.
Mm.
Och det är jättebra att alla de här forumen finns. Och att de här frågorna börjar liksom att lyftas. Jag har funderat på det, att hade det här varit män som gick igenom det här, så hade det inte här varit en icke-fråga. Då hade det liksom redan funnits lösningar och svar på det här. Liksom. Och det kan göra mig lite förbannad faktiskt. Jag tycker det finns en orättvisa i det här. Hela frågan har liksom blivit ganska styvmoderligt hanterat på något sätt. Liksom, från vetenskap och forskning liksom. Och det kan säkert se ut i olika kulturer, men i vårat land tycker jag att vi vet förvånansvärt lite om det här egentligen. Mig veteligen så finns det inga stödgrupper till exempel för män och kvinnor som vill prata om de här grejerna tillsammans med andra liksom, och dela erfarenheter. Det kanske hade varit ett sätt också att avdramatisera det och prata med andra, alltså vad har man andra för erfarenheter och upplevelser kring det här, för det är också det här känslan av som tror ensamhet liksom, som kan infinna sig. Är det bara jag som går igenom det här? Nej, men det är klart att det inte är, det är massa andra som går igenom samma sak.
Ja, för det kanske inte handlar så mycket om att ha alla svar på alla problem eller alla Nej. Utmaningar, utan det handlar mer om att bara få sitta och älta lite fram och tillbaka kanske.
Ja, men alltså ungefär som att det finns samtalsstödgrupper för familjer som går igenom olika trauman eller förlorat barn eller vad som helst, så är det här en fråga också som skulle kunna vara någonting att prata om, liksom, tänker jag, på det sättet. Också som ett sätt att avdramatisera det hela.
För mig så låter det som att det är rädslan och osäkerheten inför det här som man inte riktigt kan kontrollera och vet vad det landar i, som gör att vi både som man och kvinna, och för den delen kanske kvinnlig partner till en annan kvinna som inte har gått igenom klimakteriet, att det är det som gör att det blir så svårt. Och då är det ju viktigt, precis som du tidigare sa, att bara komma ihåg att vi vet inte vad det kommer sluta med, men vad vi vet är ju att det vet vi ju med klimakteriet, det går ju över. Och jag tycker att det kan vara väldigt befriande att titta på många av mina väninner som är 60 plus, att de känns många gånger så otroligt nöjda där på andra sidan. Jag säger inte att alla är det, men många blir det. Och jag tror att man kanske kan, går man igenom det här stärkta, så tror jag att man kanske kan få en bättre relation än någonsin tidigare också faktiskt. Att man har liksom en hemlighet ihop, en utmaning som man har klarat. Man har bestigit det där berget ihop och man håller ihop.
Absolut. Jag tänker också det här med, om vi pratar lite om det här med förändringen och som sådan. Jag var väl, i alla fall initialt när vi började prata om vad det finns för olika möjligheter att få hjälp och sådär för henne, så tänkte jag sådär, vad bra då. Nu får du de här hormonbehandlingen och så kommer allting bli bra liksom. Då kommer det bli så som det var. Och så har det ju inte alls blivit. Även om alltså, hon mår ju mycket, mycket bättre. Men det är klart att det är annorlunda ändå. Det är ingen sjukdom som man botar på något sätt, liksom, utan det här är en transformation från ett läge till ett annat läge. Och där vi vet vad det läget vi lämnade var, men vi vet inte vad det nya läget blir. Och det är väl den här rädslan då som, så här, men hur fan kommer det bli då? Hur kommer våran relation att se ut framöver? Och vad kommer min roll vara i det här? Och hur kommer mina behov liksom att mötas? Och ja, vad kommer hon ha för behov? Och ja, vad kommer min roll bli som man? Och alla de här frågorna. Men jag önskar att jag hade vetat mer från början. Haft större förståelse. Mm. Det är klart att jag har hört liksom om kvinnor runt omkring mig som har haft, som sagt, de har haft klimakterie besvär. Okej. Men vad handlar det om då? Det har man inte heller kanske. Det är inte så att man frågar det direkt. Jaha. Hur yttrar sig det då? Det är väldigt privat på något sätt. Och samtidigt så drabbar det 50%. Så vi, någonstans borde vi liksom i mer generella termer kunna beskriva det är så här det kan se ut.
Men just där kanske nyckeln är att man, när någon säger så här, jag går igenom klimakteriet, jag har det utmanande nu. Jaha, vad intressant. På vilket sätt vilka symptom har du, eller hur har det drabbat dig? För jag har förstått att det är så olika. Så kanske man får börja där då. Och vill hon inte prata så vill hon inte prata. Nej. Jag är nyfiken på, Peter, vad tänker du om att man börjar prata om det här på arbetsplatser?
Det tror jag är jättebra. Jag tror att det är helt nödvändigt faktiskt att prata om det på arbetsplatser. Vi spenderar väldigt, väldigt mycket tid på våra arbeten. Och det är på alla arbetsplatser, så är det relationer, fast på ett annat sätt, men vi är ändå i relationer och vi ska prestera och leverera saker och ting tillsammans där vi har olika förutsättningar liksom. Och det här är ju en sak som påverkar förutsättningarna att vara med och prestera och leverera i olika sammanhang, tänker jag. Så det tror jag är jätteviktigt att förstå, och det där kan man ju praktisera på olika sätt. Med tanke på så här med mötesincheckningar till exempel. Ja, hej, hej, hur känner du dig idag? Ja, men jag har sovit dåligt och jag har nageltrång liksom. Jaha, men då vet vi det. Ja. Bra. Dina förutsättningar idag är kanske inte på topp. Nej, men jag idag har jag klimakterieutmaningen liksom, vad det nu kan vara. Det borde vara lika naturligt som att säga att man har snuva eller huvudvärk eller vad som helst liksom.
Men du tror inte att det finns någon risk i, för det är ju det som kritikerna mot det här säger ju då, ja men nu ska vi problematisera kvinnan igen, nu ska hon återigen bli en opålitlig person bara för att hon är mellan 45 och 60.
Jag tycker inte det handlar om att vara opålitlig, jag tycker det snarare handlar om att vara pålitlig, för då är man ju transparent. Jag tänker att det är mer, om man vet och förstår, då är det mycket enklare att lita på och närma sig och förstå än om man går och killgissar och undrar vad fan det är som pågår, tänker jag. För då kan det ju bli helt fel slutsatser. Sen förstår jag att det är inte alla som är bekväma att prata om det här, att det är jobbigt och utmanande. Det är inte binärt liksom, det är inte svart och vitt, utan det är en gråzon. Men jag tänker att övning ger väl också färdighet. Ja, men det är vissa människor skulle ju aldrig säga att de har drabbats av någon sorg eller dela med sig på arbetsplatsen av det som händer i det prat. Och det är fine liksom. Det är upp till var och en. Men om man känner att det här är någonting som påverkar mig just nu och min förmåga att vara den jag har. Ni kanske har varit vana vid att se mig som eller uppfatta mig som. Så kanske det kan vara skönt för vissa att få säga det. De som har behov av att säga det. Och då tycker jag då får det vara helt okej att göra det. Jag ser inte det som att problematisera, och vad du sa, problematisera kvinnans...
Jo, men en viss roll. Ålderskategori lite grann. Nu är hon nygift och då kommer hon snart vara barnledig. Eller liksom nu, alltså det är lite gammeldags syn på det på det sättet. Att man då plötsligt återigen ska kvinnan vara en resurs som man inte kan räkna med att hon är tillgänglig till 100%. Jag säger inte att jag säger så här. Nej. Jag säger bara att kritikerna som tycker att vi inte ska lyfta det här använder ju de argumenten.
Vad tycker de istället då? Vad är deras
lösning? Nej, jag vet inte. Nej, men det är väl det som är det problematiska, att lösningen är att vi fortsätter som tidigare och låtsas inte om det. Och det är en väldigt märklig inställning kan jag tycka.
Jag tror att i längden så leder det till mer problem än motsatsen. Alltså, jag tänker på ett begrepp som jag har kommit i kontakt med på senare tid, just kopplat till arbetsplatser och vad som präglar framgångsrika team. Och det är mycket ett begrepp som heter psykologisk trygghet. Och det handlar ju om att man delvis faktiskt kan vara sig själv fullt ut. Att man kan ställa frågor, att man kan komma med halvfärdiga tankar eller halvfärdiga idéer, provprata liksom. Och det här är väl en dimension i det. Kan jag vara mig själv fullt ut på min arbetsplats? Och då är det ju liksom upp till individen, tänker jag, att bestämma själv vad man har för behov liksom. Ja, men om man har utmaningar som kvinna i klimakteriet, så tycker jag att det ska vara, för mig skulle det vara liksom enklare att förstå i alla fall. Ja, men fine, då är jag förstår att det är jobbigt, och då har vi också en acceptans för det, istället för att man går och vad fan var det som hände där liksom, varför blev det så nu då? Utan att det finns en större förståelse, och då det är lättare att komma närmare varandra, tänker jag, om man vågar vara transparent. Men jag förstår utmaningen.
Nej, men kritikerna kan ju också kasta in det här med att det är jämlikhetsperspektiv och så vidare. Men jag tror att vi har något val, så att säga. Jag tror att vi måste förstå mer om alla möjliga utmaningar man kan ha och inte ha.
Absolut. Jag menar, vi går väl alla igenom olika utmaningar i livet. Det kan vara 40-årskris eller 50-årskris eller vad det nu kan vara liksom. Jag tror att förmågan att prata om det i alla fall är jätteviktig. Att man vågar avslöja saker som när det väl är sagt, så är det jätteskönt. Jag menar, jag har ett exempel som jag var med. Jag har jobbat på Handelshögskolan i Göteborg. Och jag har en lätt släng av dyskalkyli. Jag tycker siffror och formler och sånt här är svårt och jobbigt, och jag har alltid tyckt det. Och plötsligt så skulle jag undervisa i statistik. Det var jävligt jobbigt och utmanande. Och studenterna satt och halvsov i bänkarna liksom, och jag kände, hur fan ska jag göra liksom? Så jag outade dagen, andra dagen liksom, så att, vet ni vad, jag är inte så bra på det här. Det var som att släppa ut anden ur flaskan, va? Det var jätteskönt. Det blev en helt annan energi och en helt annan dynamik, bara för att jag vågade säga att, ja, men det här är min utmaning. Jag säger inte att det är så för alla, men för vissa tror jag att det kan vara skönt att faktiskt få kunna få vara transparent.
Mm. Det är ju så vi måste jobba. Du, Petter, vi ska runda av det här, tänkte jag. Mm. Hur intressant det än är. Jag måste säga att jag tror att du är ett föredöme på många sätt. Och, jag tänker också att Jenny måste vara väldigt glad för att hon har en så öppen och intresserad man i sin närhet. Och jag hoppas att hon är precis lika intresserad av dig som du är av henne. För det tror jag är framgångskonceptet.
Absolut, ja, men så är det. Ja, men jag är helt övertygad om att hon är jätteglad för det. Precis som jag är glad för att hon orkar lyssna på mig och mina funderingar. Men det är givande och tagande liksom.
Mm.
Och jag ser det som en utvecklingsresa som man gör tillsammans.
Finns det någonting som ni hade gjort annorlunda som par med den erfarenhet och kunskap som du har nu?
Oj, vilken svår fråga. Ja, men alltså det här är verkligen en lärprocess för mig och för henne också. Men framförallt tror jag för mig, jag tror inte att jag hade kunnat göra någonting annorlunda ändå, för att man vet aldrig vad det är för känslor som bubblar upp liksom. Kanske att jag hade varit mer förberedd på att det kommer att vara känsloutmaningar för mig, om jag hade förstått mer vad är liksom, okej, men det är det här som är grundorsaken. För det tog lång tid för mig innan jag fattade det liksom, både intellektuellt och känslomässigt. Så att det glappet som är liksom mellan den intellektuella förståelsen och den, kanske man kan säga då, känslomässiga acceptansen, den tiden var, det tog en stund.
Ja, för jag tycker att det var så intressant att du genom terapi också har förstått att du hade en del bagage som du var tvungen att ta hand om.
Absolut.
Som bubblade upp i den här processen. Det tycker jag är otroligt spännande. Men det visar också att du har ett intresse av självutveckling, och det är ju så att säga grunden för att man ska komma vidare i en sån situation.
Absolut, ja, men för mig var det en nyckel att förstå. Vad beror de här reaktionsmönstren på? Vad är det som gör att jag känner så här liksom? Varför tycker jag att det är så jobbigt att känna mig avvisad till exempel? Vad hänger det ihop med?
Mm.
Och plötsligt så börjar jag ju se mönster som inte bara är kopplat till liksom relation, utan som är kopplat till med andra saker också. Så för mig har det varit en utvecklingsresa, och är, jag menar, jag är inte färdig. Jag fortsätter ju med det. Jag har precis egentligen kanske börjat den utvecklingsresan. Och lära känna mig själv.
Ja, men spännande ju. Jag tror att ni har mycket att prata om framöver också, och det är väl grunden för en lycklig och lång framtid ihop, tänker jag. Du, Petter, finns det någonting som du skulle vilja rekommendera, om du har någon bok eller någon annan podd eller något annat, någon sajt eller något som du tycker har hjälpt dig?
Ja, men jag har ju läst en del av de här böckerna som vad heter hon, Monica
Björn
har skrivit. Jag har kikat i, för de har Jenny läst, och det har varit jättebra för mig att titta i det.
Ja, Stark 50 plus och Stark genom klimakteriet heter de. Ja.
Ja, men den här Facebookgruppen som finns för män, den är ju inte, det är inte så många där.
Nej,
där
vad heter gruppen om man är sugen på att kika in?
Den heter Stark genom klimakteriet för män.
Mm.
Vad är mer rekommendation? Ja, men alltså, försöka läsa, försöka ställa frågor framförallt, prata, vara nyfiken liksom, och verkligen försöka förstå på djupet vad det handlar om.
Mm.
Det är väl ett tips.
Mm. Har vi missat något?
Det har vi säkert gjort. Vi skulle nog kunna prata om det här hur länge som helst. Så att, det vore förmätet att säga att vi inte har missat något, för det har vi garanterat gjort.
Ja. Men vi får se om det är någon annan som känner sig manad efter det här avsnittet. Det kan vara någon man eller kvinna, vad vet jag. Petter, tusen tack för att du ville dela med dig. Och jag vill också att du tackar Jenny så hjärtligt, för jag utgår ifrån att du inte hade suttit här om inte hon hade känt sig bekväm med det.
Nej, hon ska ha stort tack. Hon är fantastisk.
Mm,
verkligen.
Mm. Fortsatt lycka till.
Tack så mycket.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.